Hej och välkomna till avsnitt 1273 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte uppdatera lite om det senaste som hänt i USA, och i mitt förra poddavsnitt den 13 februari så pågick fortfarande riksrättsprocessen mot Donald Trump, och bara någon dag senare så blev den klar, och det som hände då det var att senaten friade Donald Trump. Donald Trump stod alltså inför åtal för att ha uppviglat till, ja, det som hände då på Kapitolium den 6 januari, och åtalspunkten var uppvigling, och han var friad för det, men 57 senatorer röstade för att fälla honom, och bara 43 röstade för att fria. Alla 50 demokrater röstade för att fälla honom, och de var också anslutna av 7 republikaner. Men Donald Trump blev då ändå friad, för att kunna fälla någon i en riksrättsprocess så krävs 2/3 av rösterna, alltså 67 röster, och det saknades då 10 röster för att kunna fälla honom. Så att riksrättsprocessen, eller the impeachment, det är ett slags verktyg som är väldigt svåranvänt. Man ska inte kunna fälla presidenten lättvindigt, utan det ska vara väldigt svårt att göra det, och ingen president i amerikansk historia har blivit fälld i riksrättsprocess, och Donald Trump blev inte heller fälld den här gången, och det här var ju den andra riksrättsprocessen som hölls mot honom. Det hölls också en förra året, och då stod alla republikaner på hans sida. Nu var det 7 republikaner som gick emot, men han fälldes ändå inte, och han var fria då. Men det är ändå historiskt på så vis att dels är Donald Trump den första presidenten som har ställts inför 2 riksrätter, och dels var den här senaste riksrättsprocessen också historiskt på så vis att det var fler senatorer från den andra sidan, så att säga, republikaner i det här fallet, som ställde sig för att avsätta presidenten, eller straffa honom då i det här fallet. Så att det var ändå en väldigt bipartisansk dom som föll över Donald Trump, där man menade att han var ansvarig för det här oavsett om han varit fälld eller inte. Och senatens före detta majoritetsledare, republikanen Mitch McConnell, han höll ett tal direkt efteråt. Han sa så här att Donald Trump är skyldig till uppvigling för det som hände den 6 januari, men däremot så är det här en demokratisk fars, och det är egentligen bara, ja, att gå för långt att försöka fälla honom i riksrätt. Men betvivla inte att Donald Trump är ändå skyldig, sa Mitch McConnell. Och det här var en av de här klassiska balansgångarna som Mitch McConnell brukar gå. För att jag skulle tro att Mitch McConnell, som varit nedpetad, han var ju majoritetsledare, men han blev minoritetsledare på grund av att republikanerna förlorade specialvalet i Georgia den 5 januari. När de här 2 republikanska senatorerna förlorade då, David Perdue och Kelly Loeffler. Och de förlorade i mångt och mycket på grund av att Donald Trump, han höll på att elda upp sina anhängare i Georgia och prata om valfusk, och många där röstade inte på grund av det, och det har varit en splittring i partiet i Georgia, och många menar att det var det som gjorde att republikanerna förlorade senaten, och det är utan tvekan också Mitch McConnells syn på saken. Så att han var tydlig, uppvigligen den 6 januari, det var Donald Trumps fel, men han ville ändå fria i riksrättsprocessen. Men bara det då att han ändå kritiserade Donald Trump fick Donald Trump att gå ut sen och skriva ett brev, kan man säga, ett e-mail på internet, och där han då offentligt angrep Mitch McConnell och sa att det här är en dålig ledare, en svag ledare och en sån här person som vi måste bekämpa och få ut ur det republikanska partiet och så vidare. Men faktum är, Mitch McConnell är en av de skickligaste politikerna i Washington DC. Det var Mitch McConnell som stoppade i mångt och mycket många saker som Obama ville göra när Obama var president, inte minst Obamas federala domar stoppade Mitch McConnell. Mitch McConnell var den som fick igenom Donald Trumps 3 konservativa domare till högsta domstolen, och Mitch McConnell var också en person som i många avseenden räddade Donald Trump från att kanske till och med bli fälld i en riksrättsprocess. För det var ju så här då att efter det som hände den 6 januari så inledde representanthuset, lett av Nancy Pelosi och demokraterna, en riksrättsprocess. Men eftersom senaten då styrdes av Mitch McConnell så sa han så här att det kommer inte bli av så länge som jag bestämmer över senaten, och ja, det kommer inte bli av innan Donald Trump har avgått. Så att Mitch McConnell valde alltså att inte initiera en riksrättsprocess så länge Donald Trump var president. Och det var också ett av de här argumenten som anfördes till att Donald Trump inte skulle fällas. Det var just att man kan inte döma en före detta president i en riksrättsprocess. Men om Mitch McConnell hade sagt ja, okej, vi fixar det här nu, medan Donald Trump fortfarande är president, så är sannolikheten mycket högre att många fler republikaner förmodligen skulle ansluta sig till, ja, till den åtalspunkten och fällt Donald Trump. Så man kan också säga att Mitch McConnell räddade Donald Trump från att hamna ännu mer i klaveret. Så att jag tycker att det var dumt av Donald Trump att angripa Mitch McConnell på det här sättet, men Mitch McConnell visar verkligen att han kan det politiska spelet, och jag har väldigt stor respekt för honom då, Mitch McConnell. Men det var lite om det i alla fall. Donald Trump blev friad i riksrättsprocessen. En annan stor sak som hände igår, det var att den konservativa radiopratsikonen Rush Limbaugh, han är död. Han fick ju lungcancer, något han gav besked om förra året i februari, tror jag. Och ja, han levde på ett år sedan dess. Och han fick också förra året the National Medal of Freedom av Donald Trump. Jag har glömt namnet nu, det heter ju liksom Medal of Freedom heter det precis, som är den högsta civila utmärkelsen som en, ja, som man kan få i USA. Och den fick Rush Limbaugh förra året på State of the Union-talet, där han var inbjuden av Donald Trump, och Donald Trump tackade Rush Limbaugh, och Melania Trump, hon hängde på den här medaljen då på Rush Limbaugh, som stod där i publiken och såg helt förvånad ut. Och Rush Limbaugh är en ikon. Han gjorde talk radio stort på 80-talet under Reagan-revolutionen, och 1987 så avskaffade Ronald Reagan någonting som heter The Fairness Doctrine, och det var en, ja, det var en lag, en bestämmelse som sa att det får gärna finnas talk radio och folk får prata om vad de vill, för det här är ett fritt land, men om man nu ska prata väldigt polemiskt, alltså säga att det här partiet är dåligt, då måste man också ta in en annan röst i samma program. Det var liksom en lag, en regel man hade då på den tiden. Den avskaffade Ronald Reagan 1987, och det gav Rush Limbaugh mycket större utrymme att ta mer plats i sina program och prata liksom och köra på mot demokraterna. Så att han vart en väldigt tydlig konservativ röst som kritiserade vänsterliberal etablissemangsmedia, och han fick miljoner följare, Rush Limbaugh, dels konservativa som tyckte att äntligen någon som pratar för oss, och det var ju mångt mycket vanliga arbetare, lastbilschaufförer som lyssnade när de körde bil och såna saker, och som han kunde prata med och liknande, och de tyckte att Rush Limbaugh, han är våran röst. Så att det var det som gjorde Rush Limbaugh stor, och han har hållit igång nu i, ja, mer än 30 år och varit den främsta konservativa talk radio rösten och han har lyckats vara det även när miljön har gått vidare. Alltså det har blivit mycket annat nu. Förut var det egentligen bara konservativ talk radio, men på 90-talet så kom Fox News, och idag så har vi ju mängder av olika konservativa forum, bloggar, podcasts och ja, alternativmedia på alla möjliga håll, och YouTube inte minst, och sociala medier och sådär. Så att idag finns det många fler röster, men Rush Limbaugh är verkligen en inspiration till väldigt många av de här. Alla amerikaner som är konservativa i 50-årsåldern och några årtionden neråt, de har inspirerats av Rush Limbaugh, oavsett om vi pratar om Glenn Beck eller Tucker Carlson eller någon annan. Så att Rush Limbaugh har verkligen betytt mycket för den konservativa rörelsen. Nu är han död, men han fick The Medal of Freedom. Och en intressant sak med honom, det pratas nu mycket om att det republikanska partiet är splittrat och att det finns en kamp, eller kanske till och med ett krig, mellan Trump-falangen och den mer etablerade falangen, Mitch McConnells falang kan man säga nu då, eftersom han är väldigt central just nu. Men Rush Limbaugh var en person som alla respekterade och som verkligen enade den konservativa rörelsen. Och det är intressant därför att han enade verkligen inte USA. Rush Limbaugh var väldigt polemisk, alltså han tyckte att demokraterna är kassa och republikanerna är bäst. Det var hans inställning. Och ja, han enade inte hela landet, men han enade det republikanska partiet, och såväl George W. Bush som Donald Trump, som Mitch McConnell och många andra ledande republikaner idag, de har uttryckt sina tydliga kondolenser nu efter Rush Limbaughs bortgång. Så att en stor konservativ ikon är död, Rush Limbaugh. Vi kan också i sammanhanget nämna att även andra stora mediepersonligheter har dött. Jag menar, Rush Limbaugh var ju, om någonting, så var han en riktig mediamogul kan man säga, i liksom talk radio. David Letterman, som var CNNs långtida programshowsvärd, han är också dött för inte så länge sedan. Och nu läste jag bara ganska nyligen att Bob Dole, som var republikanernas presidentkandidat 1996, andra världskrigsveteran och en veteran också inom det republikanska partiet, han är, jag tror han är 91 år gammal eller någonting nu, han har lungcancer, så han kommer kanske inte att leva så länge till han heller då. Så att, ja, några tragiska bortgångar där då, som jag kunde inleda med att prata lite om. Nästa grej som jag också tänkte nämna, det är New Yorks guvernör Andrew Cuomo. Han har hamnat i en kris. i en kris som man kan kalla för en coronakris. Det är så här att Andrew Cuomo, han var ju guvernör förra året också när coronakrisen drabbade hela världen stort, och den delstat i USA som drabbades först och mest, det var New York, och man brukar härleda det till att det var många amerikaner som reste till Europa för att åka skidor, och då träffade de italienare och andra i Alperna, och de förde hem coronan tillbaka till New York då främst och USA, och det var ju en enorm kris i New York City, inte minst då förra året. Andrew Cuomo var guvernör och han försökte hålla i tyglarna så gott han kunde, trodde de flesta. Men nu har det uppdagats att dels att mängder av amerikaner på äldreboenden i New York City, de dog, de var smittade, och det här berodde på att Andrew Cuomo lät skicka patienter, covid-sjuka patienter från sjukhusen till äldreboenden, därför att Andrew Cuomo ville att vi kan inte ha dem här ute i samhället, och sjukhusen, de måste ju fungera för alla vanliga medborgare, så att om det kommer in coronapatienter, då skickar vi dem någon annanstans till äldreboendena. Och vi som bor i Sverige, vi vet ju hur det har gått på våra äldreboenden här, och vi har inte alls fört den politiken aktivt att skicka vanliga sjuka till äldreboenden. Men det gjorde man i New York, och det här gjordes på direkt order av Andrew Cuomo. Därför att det var så här att den 25 mars förra året så fick Andrew Cuomo befogenhet, eller om det var till och med lite tidigare, av New Yorks delstatsförsamling att enhälligt fatta beslut för att liksom kunna stävja coronakrisen. Man tänkte då, som man ofta gör i kristider, att den lagstiftande församlingen är för trög. Den kan inte reagera tillräckligt snabbt. Så att man gav Andrew Cuomo makt att fatta de här besluten. Så att det här med att skicka covid-sjuka till äldreboenden, det var Andrew Cuomos fel. Och det här har vi känt till en tid. Det är inte helt oväntat att det här har hänt. Det vet vi, att många äldre har dött och att det berodde på Andrew Cuomos beslut, och det har diskuterats mycket. Men det som nu har kommit ut, det är att New Yorks Attorney General har släppt en rapport som släpptes den 28 januari som visar att Andrew Cuomos regering också har dolt hur många som har dött på äldreboenden. Och man har dolt siffran med alltså ungefär 50%. Tidigare så trodde man att det var ungefär 8000 som hade dött på äldreboenden. Nu vet man att det är uppemot 15000 som har dött. Och det här var en manipulation av siffrorna av Andrew Cuomo. Och han manipulerade genom att bara rapportera in de som dog på de faktiska boendena. Medan de som varit väldigt sjuka och åkte in till sjukhus och sen dog på sjukhus, de rapporterades inte in som dödsfall som hade bott på äldreboendena. Så att på så vis kunde han manipulera siffrorna. Och ja, på ett vis så kanske det var, vad ska man säga så här, i Sverige så var det ju så att de äldre i alla fall på äldreboenden, de höll man nästan undan, de fick inte åka till sjukhus. Så är det inte i USA, utan då fick det när de kände att nu håller vi på att dö, men då rapporterade man inte in det istället. Och motiveringen då till att varför Andrew Cuomo inte ville rapportera in det, det var för att han var rädd för att justitiedepartementet, som då leddes av Donald Trumps regering, att de skulle göra en utredning, en federal utredning av äldreboende dödsfall fallen i New York City, och det vill inte Andrew Cuomo. Och det här är någonting som nu har kommit fram, och han dolde det här inte bara för den federala regeringen utan även för lagstiftarna som överväldigande är demokrater i New York. Så att de är nu jättearga, och en av Andrew Cuomos medarbetare, hon vittnade inför lagstiftarna och sa, hon bad om ursäkt för att de hade dolt siffrorna för dem, men sa att det här gjorde vi för att vi var rädda för att, ja, att det skulle bli en utredning och någon slags politisk fotbollsmatch av det här, att Donald Trump kanske skulle använda det för att liksom hacka på New York eller på demokraterna och så. Och det hade Donald Trump säkert garanterat gjort. Men likväl, det spelar ingen roll, det är sekundärt till i förhållande till sanningen och de faktiska beslutsprocesserna. Så att man blandade verkligen in det här praktiska, den praktiska politiken med den, ja, med kampanjpolitiken, och det borde vara olika saker, men det är tyvärr inte det, och man blandade in det då. Och det här har gjort att demokratiska lagstiftare nu har blivit väldigt arga, och Andrew Cuomo och guvernören, han har hotat en av lagstiftarna som jag hade namnet på här, men jag hittar det inte just nu, och sagt att jag kommer att förstöra dig, och det här är en demokrat, om du liksom inte på något sätt slutar kritisera mig och sådana saker. Och det har kommit ut, så Andrew Cuomo har fått oerhört mycket kritik, och New York Citys borgmästare Bill de Blasio, också demokrat, en av presidentkandidaterna förra året i primärvalet, han sa att det här är klassisk Andrew Cuomo att hota människor, och den här demokratiska lagstiftaren är bara den senaste i raden att få ta emot hot, personliga hot från guvernör Andrew Cuomo. Och ja, har man följt Andrew Cuomo ett tag så vet man att den här lilla maffiastilen har funnits där i New York och så. Men är man svensk så vet man nog inte det. Utan här har ju mest bilden förmedlats av att det är Donald Trump som hotar och håller på och hemsk och så. Medan demokraterna absolut inte är sådana. Och det klassiska exemplet på hur fel man kan ha det är Magda Gad. Hon arbetar för Expressen och hon åkte till USA förra året för att rapportera då om coronakrisen. Och när man följde henne på Twitter så lät det ungefär som att det var första gången hon hade varit i USA. Hon pratade om stora pizza. Och alltså såna konstiga saker som man bara gör om man aldrig har varit i USA. Men i alla fall, hon twittrade väldigt mycket om hur bra Andrew Cuomo var. Och hon sa massa saker om vilken fantastisk ledare han var och såna saker. Jag ska kolla om jag hittar några exempel på de tweeten. För att hon var alltså där mitt under den här krisen när Andrew Cuomo skickade människor till äldreboendena. Och Magda Gad skrev då saker som till exempel... Vi ska se, vänta lite grann. Hon skrev så här. Den politiker i världen som gör bäst jobb just nu är New York Citys guvernör Andrew Cuomo, skriver hon. Och sen kunde hon skriva saker som nu håller Andrew Cuomo presskonferens, nu får alla på Twitter vara tysta. Och sen så tycker hon då att han är jättebra och det är inte bara en tweet eller två utan det är under slutet av mars månad, hela april månad och början av maj månad. Så att hon var verkligen fascinerad av Andrew Cuomo och hon var ju det då därför att parallellt med att Donald Trump höll sina välkända presskonferenser så fick mycket kritik, oförtjänt tycker jag. För jag tycker de här presskonferenserna ofta var bra. Och Donald Trump var öppenhjärtad som han alltid är. När han då pratade i Vita huset tillsammans med Dr. Anthony Fauci och Deborah Birx och de här. Samtidigt så började Andrew Cuomo hålla presskonferenser i New York. Där han liksom visade grafer och pratade om coronan i lugn ton och så. Och jag var inte så fascinerad av det. Men Magda Gad var tydligen det. Och samtidigt, eller strax efter det här, så skrev Andrew Cuomo också en bok om sin utmärkta coronahantering under sommaren, mitt under krisen. Så skrev han en bok om det. Och han var ju mångt och mycket skämt, för samtidigt som han höll de här presskonferensen och skrev sin bok så dog mängder av människor, New York bor då på äldreboendena i New York och restaurangbranschen och kyrkor och liknande var ju också nedstängda av Andrew Cuomo och de blev jättearga på honom, så att Andrew Cuomo han är verkligen ingen krishanterare, han har inte hanterat det här bra och nu vänder sig också demokraterna mot honom när han börjar komma fram och han kommer sannolikt att förlora sina emergency powers som han fick förra året, att kunna agera enväldigt. Det kommer de att ta ifrån honom med stor sannolikhet. Hans chans att bli omvald för en fjärde mandatperiod 2022, den minskar drastiskt nu därför att många demokrater vänder sig mot honom. Och det är ju demokraterna som styr New York City, så att det är inte republikanerna hade inte kunnat stoppa Andrew Cuomo. Men demokraterna verkar nu vända sig mot honom. Och Andrew Cuomos bror, Chris Cuomo, arbetar på CNN som en programvärd där. Och Chris Cuomo, han under förra året så intervjuade han ofta sin bror Andrew Cuomo och det var väldigt vänskapligt och känna brorsan och har du hälsat mamma på sistone, det var mycket sånt prat förra året och det är man ju inte van med i Sverige alls liksom, där liksom de som pratar i tv som stendocker och man vet ingenting om dem personligen, man vet deras namn och hur deras ansikten ser ut men det är ungefär allt och hur deras röster låter då, men de har varit väldigt tjenis där mitt i tv, de kunde prata om sin mamma och sen kunde de prata om Donald Trump och så är lite halvkul för man är inte van med sånt, men nu är det så här ändå att han fick ju också då Andrew Cuomo, politikern, guvernören, en direktkanal in i CNN via sin bror Chris Cuomo. Och nu då när det här har blivit uppdagat och många demokrater i delstaten är mycket arga på Andrew Cuomo så har CNN nu stoppat Chris Cuomo, lillebror, från att intervjua sin storebror, guvernör Andrew Cuomo på CNN. Så Chris Cuomo kommer från och med nu inte längre att få intervjua sin bror. Och jag tycker också att det är intressant för det visar lite grann, tillhör man den här Trump-radikala högersidan så är man ofta väldigt kritisk, man är kritisk till CNN, man är kritisk till demokrater och man tror att allt är korrupt och allt är till för att rigga mot republikanerna. Och det finns ett uns, men bara ett uns av sanning i det. Därför att det är så här också att även demokrater kan hamna i knipa. Nu står Chris Cuomo helt, liksom, eller jag menar Andrew Cuomo, han står helt ute, inte helt ute i kyla, men alltså en utredning kommer startas av justitiedepartementet under Joe Biden som nu leder det. Och FBI kommer att granska det här och det är inte alls omöjligt att Andrew Cuomo åker ut på grund av den här skandalen. Och då är det alltså demokrater som driver den här processen mot andra demokrater. Så att det går inte att säga att demokraterna bara alltid håller varandra om ryggen, för så är det inte, och det vet alla som liksom följer amerikansk politik nära. Så att jag tycker också att det här är intressant, för att det visar att i USA så går man inte fri som politiker heller. Alltså det är mycket enklare att gå fri från saker och vara skyddad i Sverige än det i USA. I USA har vi mängder av politiker som hamnat i fängelse för korruption och liknande. Finns det något fall ens på en svensk politiker som hamnat i fängelse för något sånt? Så att jag tycker att det är intressant, och det ger också respekt till det amerikanska systemet att Andrew Cuomo nu måste stå till svars för det han har gjort. Men det var lite om det i alla fall, lite om Andrew Cuomos coronakris. Nästa sak som kan nämnas är att president Joe Biden, han har nu presenterat sin immigrationsplan, och precis som alla befarade så kommer det här att innebära att många fler kommer att få möjlighet att bli medborgare fast de är illegala invandrare, och gränspolitiken, den vill han säkra med mer teknologi vid gränsen, inte med en mur eller med en hårdare gränspolitik som Donald Trump införde, utan med mer teknologi. Och han vill också försöka få människor att stanna i Centralamerika på olika sätt så att de inte ska komma illegalt till USA. Men de här mjuka metoderna minns vi från Barack Obama-åren. Han hade också det här med teknologi och att man skulle ge incitament till att inte komma till USA. Och det funkade inte. Det kom hundratusentals karavaner med människor från Latinamerika som sedan marscherade in i USA därför att gränsen inte var säker. Donald Trump, han säkrade gränsen, han slöt ett avtal med Mexiko, han började bygga en mur, och den illegala invandringen sjönk som en sten. Det är ett faktum under Donald Trump. Donald Trumps politik fungerar. Nu kommer Joe Biden återigen att starta upp incitamentpolitiken, och med all sannolikhet så kommer den inte att fungera, utan med stor sannolikhet så kommer de här barnkaravanerna och den här massiva illegala invandringen som skapar fler droger i USA och fler illegala invandrare som ställer till brottslighet och fler, inte minst barn, oskyldiga barn som hamnar i en väldigt svår sits när de kommer till USA då, därför att de ska ju egentligen inte vara där. Så att vi kommer få se en återgång i det här fallet till Obama-åren, men det är inte förvånande därför att Joe Biden har varit inne på den här linjen, det har vi vetat sedan tidigare. Texas också kan vi nämna. Texas har ju varit drabbad av en stor snöstorm som har fått alla de här vindkraftverken att stanna, att frysa, för det har blivit is på dem, och det är inte jättevanligt med snö och is i Texas, men det har hänt i år, och hela delstaten har ju hamnat i en enormt stor kris. Men Texas republikanske senator Ted Cruz, han kände att jag kan dra på semester till Cancun i Mexiko och sola lite grann, och han vart då fångad på foton, mängder av personer som fotograferade honom när han var på flygplatsen för att flyga till Cancun i Mexiko för att sola mitt under den här krisen, snökrisen i Texas. Och Ted Cruz, han insåg att det här var en enorm PR-miss, så att han gick ut med en ursäkt, han gick inte ut med en ursäkt, utan han gick ut med en undanflykt. Han sa så här att mina döttrar, de är jätteless på var i Texas, så att jag måste vara en god pappa och ta dem till Mexiko, ungefär så sa han. Men sen så dök det upp annan information från någon slags sms-konversation, tror jag att det var, eller något annat, med hans fru i alla fall, och hon hade då pratat med vänner och sagt att det är inga som vill dra till Mexiko. Så att det handlade inte bara, verkar det som, om Ted Cruz döttrar, utan det handlar om att hans familj ville verkligen åka på semester till Mexiko oavsett den snöstormen, och de hade råd och möjlighet att göra det. Och så skulle säkert många göra, men Ted Cruz är senator, och på något sätt så har han ändå ett ansvar för sin delstat när det är såna här stora kriser. Och han tog inte det ansvaret, och han insåg nu att det var mycket dumt att inte göra det. Så att det var Ted Cruz senaste sväng. En annan sak som kan nämnas, jag nämnde nyss Bidens inrikespolitik med muren mot Mexiko som inte nu kommer att byggas. Jag bedömer att Joe Biden kommer kanske att bli den sämsta presidenten i modern amerikansk historia när det gäller inrikespolitik, när det gäller gränssäkerhet, när det gäller ekonomisk politik och när det gäller synen på väldigt många saker, så tror jag att Biden kommer att bli katastrof. Däremot så tror jag att han kommer att bli bättre i utrikespolitik. Jag är av åsikten då att han kommer att driva en mycket bättre politik än Barack Obama gjorde utrikespolitiskt, och en mer multilateral politik än Donald Trump gjorde, och det är både på gott och ont. Men överlag så tror jag att Biden kommer att driva en sansad utrikespolitik, och många menar ju att Biden kommer att vara anti-Israel. Jag personligen har följt Biden länge, jag vet att han är pro-Israel. Han har pratat på APEC-konferenserna i alla herrans år, och han växte upp med att lära sig att Israel är ett bra land och såna saker. Så att Biden gillar Israel, och många demokrater i hans generation brukar göra det. Och det här har fått tidigare medarbetare till Barack Obama, som inte gillade Israel, och i synnerhet inte Netanyahu, att bli besvikna på Joe Biden. En tidigare Obama-medarbetare, Ben Rhodes, han intervjuades nyligen i en podcast med antisionisten Peter Bainbart, och där sa Rhodes att han var besviken på att att ja, Joe Biden ändå verkade vara så positivt inställd till Israel, men han hoppades att Biden till slut skulle ledsna även han på Benjamin Netanyahu, ja, det var hoppet då för att Biden skulle bli mer Israel-kritisk. Men det här visar ändå att Biden har en mer balanserad i mitt tycke politik än vad Barack Obama hade, inte bara i förhållande till Israel utan även i förhållande till andra frågor som Kina och ja, Mellanöstern överlag. Donald Trump gjorde en hel del intressanta saker i Mellanöstern, de här fredsavtalen med ett antal arabländer, mellan Israel och ett antal arabländer. Och den största frågan då som skilde Trump från Obama-administrationen, det var att Trump rev upp det här avtalet med Iran. Och Biden-administrationen, de är nu beredda att ingå i det här avtalet igen, vilket jag är kritisk till. Men man verkar inte vilja ingå i det lika naivt som Obama gjorde. Utan Iran måste ta första steget och se till att man absolut inte är på väg att utveckla några som helst former av kärnvapen eller åt det hållet. Och Iran måste ta första steget, inte som det var lite mer under Obama-åren. Så att på så vis, så även om den policy jag inte stöder, så verkar ju Biden inte vara lika naiv som Barack Obama faktiskt var. Och det tycker jag är hoppingivande. En sista sak vi kan nämna också, det är ju att den här marslandaren Perseverance har nu lyckats landa på Mars. Och det är alltså NASA som har skickat upp den. Planeringen skedde under 10 års tid och resan från jorden till Mars har tagit 6 månader. Och det här är alltså en Mars Rover, en bil som ska åka omkring på Mars för att samla in olika material och till slut skicka tillbaka det här materialet till jorden. Och målet är att upptäcka om det har funnits liv på Mars. Och då kanske inte primärt aliens utan liksom mikrober och liksom, ja, olika kanske bakterier och sådana saker. Jag är inte någon expert på vetenskapen där, men upptäcka om det har funnits spår av liv på Mars. Det är det som är syftet med den här mycket häftiga resan. Och jag tycker att det här är bra därför att det här visar verkligen att NASA har gjort comeback. Under Bush-åren, George W. Bush, så hade man en stor ambitiös vision att NASA skulle byggas ut och utvecklas, att USA skulle bygga en bas på månen och sen ha sikte på Mars. Och så. Det vart inte riktigt av därför att det hände andra saker, 9/11-attacken och sen så kom det en ekonomisk kris och Barack Obama, han satsade inte alls på rymdpolitiken utan den lades på is helt och hållet därför att Barack Obama ville satsa på en ekonomisk återhämtning i sitt land. Och under de åren så blev USA beroende av Ryssland för att skjuta upp sina astronauter till den internationella rymdstationen och liknande. Under Donald Trump så startade Space Force och Donald Trump har satsat på rymdpolitiken. Och även här så tror jag att Joe Biden kommer att inte gå på Obamas linje utan vara mer framåt när det gäller då rymdpolitik. Och nu har alltså NASA landat sin Mars Rover på Mars. Och jättespännande helt enkelt. Så att vi får se om de hittar några mikroorganismer och liknande. Och gör de det så kommer de att komma tillbaka till jorden först 2030 tror jag, alltså ungefär 10 år, så att det är en ganska, ja, det är en ganska lång resa och ett mycket, ja, ett ganska besvärligt uppdrag då. Men kul och jättehäftigt. Och jag rekommenderar er som gillar film att se den här filmen The Martian, tror jag att den heter. Den här som bygger på en bok som handlar om en person som kommer till Mars och fastnar där. Och målet på sikt borde kanske vara då att starta någon slags rymdkoloni. Men jätteintressant i alla fall. Så att här har ni några av uppdateringarna av det som hänt senast. Det var avsnitt 1273 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.